Till näst i Hannes intervjuar med mig, Johannes Björkqvist, så är jag äran att intervjua en person vars röst jag med spänning har följt flera gånger, nämligen Kai Kunnas. Kai har i herrans många år arbetat som sportjournalist och han är den som har refererat många olika sportsammanhang på både finska och svenska. Och jag och Kai, vi snackar bland annat om det här.
Man var lite trött i tanken och lite seg och sådär. Och när det sen var både kebab och Alibaba och så började man liksom göra sig lustig över att nu var det de 40 rövarna då. Och Axel Gurkan, ja, Amonne, han smakar gott och så vidare. Och så kommer då förstås Peter Pili. Och jag minns att jag var väldigt på något sätt lite sådär generad och besviken över mig själv. Att de här efternamnen är så skratta ut dem och så vidare, och det kändes nog verkligen inte bra. Om du talar om arbetsskada, så min enda arbetsskada är väl det att jag är lite hes.
Ja.
Och under hockey-VM varje vår i maj, när det dessutom lite sammanföll med pollenallergi och så vidare, så då var jag nog riktigt hes under liksom sista veckan.
Ja.
Att nu är jag ju på det sättet lite en gapatratt och liksom skrikhals.
Hej på dig Kai, du är i Spanien för tillfället, har det skönt och härligt.
Aj, så är det med lamplugus plus 26 och plus 29 grader, vet du, så det där, livet ler.
Det är lite bättre än höstlöven som faller här för tillfället. Har det blivit något dopp i havet eller i poolen mitt i allt?
Nej, inte för mig faktiskt ännu. Mm. Jag har hållits på torra land.
Men bra. Det här, men du ska ju få massvis med knepiga frågor och vi ska ju börja någonstans. Vi börjar faktiskt med artisten och K1 i Kai, nämligen Kevin Holmström. Och hans fråga lyder på följande sätt.
Hej Kai, Kevin här. Var någonsin något annat yrke aktuellt eller skulle du alltid bli sportjournalist? Om du hade ett annat yrke, vilket?
Ja, och Kevin är nog här på, ska vi säga, rätt spår för att... Jag har alltid drömt om, eller jag drömde redan som väldigt liten och på något sätt tänkte att nej, nu ska jag på OS och jo, dit vill jag och så vidare. Men jag trodde inte liksom riktigt på den, kallade då dröm eller vad det är. Så jag är faktiskt i utbildningen filosofie magister.
Ah, ser du.
I engelska språket och litteraturen, och det var väl lite språklärare jag egentligen skulle bli, så att jag har nog lite i Vasa också i bakfickan, men jag har alltså inte så att säga på ett sätt fullständiga lärarpapper, utan det är filosofie magister i engelska språket och litteraturen för samma höst när graden blev färdig. Så då svarar jag på en, ja nu det var i huset som svenska Ylesporten sökte medarbetare, och då tänkte jag att nu ska vi testa.
Ja.
Och till saken hör alltså att 1976 när sommar-OS gick i Montreal, så då refererade jag det hemma på det sättet att jag la bort ljudet från tvn och så snackade jag själv.
Okej.
Så det var liksom mina första referat som 13-åring. Och det var ju dessutom mitt i natten, det var grund tidsskillnad, för det är ju 6-7 timmar till Montreal. Och vi hade en doberman hemma som sov i samma rum där vi hade tv.
Ja.
Och den tyckte ju inte riktigt så hemskt mycket om allt det här. Så den gick ibland och ställde sig, vet du, rakt framför tvn. Så det är väldigt provokativt att sluta nu, jag vill sova. och nu var väl... Nu var mamma och pappa lite och funderade ibland också att vänta nu. Att det här liksom, är det här nu den skarpaste kniven när jag höll på mitt i natten där. Men, så att på ett sätt kan man säga att jo, sportjournalist och referent var alltid, fanns på något sätt i min byrålåda. Men som sagt, till utbildningen så, jag är filosofie magister och skulle bli språklärare, men av det blev då inte. Jag har faktiskt inte jobbat än endast en timme som språklärare.
Men det är ju som med många journalister på sporten och andra här i Ylehuset att väldigt många så hamnar ju in i Yle eller på Vasbladet eller någonting annat. Vet du, de får lite jobb och så får de mer och mer jobb hela tiden. Men du har ju alla, och då är det ju många av dem också med sådär att jag gjorde mig aldrig klar i skolan. De kanske behöver sin utbildning till någonting, men att det känns ändå som att det är någonting som är ogjort. Så för dig är det i alla fall så då att du har ju klarat av då skolan och har din examen. Så det måste ju ändå vara ganska skön känsla att ha det.
Visste det och det där, och det är klart att jag minns ju nog när man lite funderar på det där då på 80-talet att vad ska man bli, så då var det lite så att det fanns alltså skolning nog för skrivande journalister. Men just de här radio- och tv-journalisterna så det var lite så där att man visste inte riktigt på Yle också det här som jag följde med då liksom och tänkte att oj, om man skulle kunna bli Anssi Kukkonen eller Pentti Salmi eller Juha Jokinen och allt vad det var. Så det var lite samma, inte var det heller till skolningen, så att säga referenter eller journalister, utan någon var taxichaufför och någon var något annat. Men de hade brinnande intresse för sport och talets gåva förstås. Nu måste man ju ha lite munledare i skick och tycka om att synas och höras och hålla låda hela tiden. Så att det var lite så där ännu på den tiden att man inte riktigt visste att hur ska man bete sig för att bli en liksom annat än skrivande journalist.
Jag förstår.
Så att idag finns det skolning för radio- och tv-journalister på ett helt annat sätt.
Ja, så är det.
Men kanske jag ändå vill säga det här ännu åt alla ungdomar och allihopa överhuvudtaget som funderar på att liksom, jag har en dröm om någonting, att man ska nog inte själv i varje fall liksom skippa den och tänka att nej, nu inte går det väl ändå. Sådär att dream big gäller nog.
Ja, det håller jag med om.
För att tänka alltså, jag är ju siffergalen, så jag håller lite reda på hur mycket jag har varit i radio och tv, och här kommer det ju nu i en minut här till tack vare den här intervjun, Hannes, men tro det eller ej, men i dagens läge så har jag varit i etern 7190 timmar.
Oj då, det är några timmar nu här, ja.
Nu ser du 7200 timmar är ju 300 dygn.
Ja.
Så att nu har jag väl sagt det vad jag har att säga.
Nu har du ännu. Intressant att du håller koll på det exakt också. Det är väldigt imponerande.
Ja, vet du. Jag är siffergalen.
Nu har du, vi ska gå vidare med nästa fråga. Nu har vi faktiskt en till fråga av KTK, alltså Kevin Holmström. Och ja, den kommer här.
Saknar du OS och VM-bubblorna? Åker du dit också utanför jobbet? Eller på andra sportevenemang?
Det är nog väldigt sällan jag utanför jobbet har åkt till några stortävlingar, eftersom jag i 30 år nästan hela tiden har varit där. Så att det där. Men ja, nu måste jag väl medge det att på ett sätt saknar man nog den där känslan. Det var ju till exempel nu fotbolls-EM förra sommaren. Finland var där första gången. Det var tänkt att jag skulle åka dit med en resebyrå. Men sen blev det då inte av på grund av coronan och så vidare. Så nu var det ju lite ändå sen så där att man tänkte att oj 17, det här är första gången. Matchen mot Danmark. Och vad skulle man ha sagt där om man skulle ha refererat när bollen sparkades första gången igång. Joel Pohjanpalo gör mål, allt sånt här. Det är klart att det liksom figurerar i huvudet, man funderar på det. Men samtidigt, jag har varit på 15 OS, 24 hockey-VM och så vidare. Att nu räcker det liksom för en gubbe.
Nu gör det nog. Men hör du, man talar mycket om arbetsskador. Hur är det med dig och arbetsskador? Är det på det viset att du kollar på en fotbollsmatch nu, säg till exempel Finland mot Danmark här i EM i somras, och börjar du som referera ditt eget huvud, eller håller sig kvar i huvud, eller går det mitt i allt ut och allihopa att du börjar referera högt med matcherna? Har det blivit någon sån arbetsskada för dig?
Nej, nog inte kanske att man refererar högt, men att nog. Jag minns i sommar också att vi var liksom på ett gästabud hos goda vänner när Finland spelade mot Danmark. Så nu blev det ju sen ändå lite så att man med ena öga parkerade framför TV:n, speciellt när det sen hände vad det hände.
Ja.
Så att på det sättet, men om du talar om arbetsskada, så min enda arbetsskada är väl det att jag är lite hes.
Ja.
Och under hockey-VM varje vår i maj, när det dessutom lite sammanföll med pollenallergi och så vidare, så då var jag nog riktigt hes under liksom sista veckan.
Ja.
Att nu är jag ju på det sättet lite en gapatratt och liksom skrikhals. Men att på det sättet tycker jag nog kanske inte att jag har så väldigt, väldigt stora arbetsskador. Att folk refererar som de refererar. Och på det sättet där sitter jag inte och säger att, herregud, hur kan han säga så där eller hon säga så här och så vidare. Att liksom på det viset, alla gör som de gör och that's it.
Just det. Okej. Nu när vi lämnar Kevin Holmströms andra fråga där, så går vi vidare till Sandra Långbackas fråga. Artisten Sandra Långbacka alltså, och hennes fråga, den kommer här.
Om du skulle få välja ett sportevenemang genom tiderna som du skulle få referera, vilket skulle det vara?
Ja, alltså är det här all time nu med den här frågan?
Kyllä, det här är all time, så du måste inte ens ha varit född när det här evenemanget var gick av starten.
Nu skulle det ju ha varit ganska häftigt när det första olympiska guldet avgjordes i Aten 1896.
Mm.
Och varför inte, om man nu riktigt får drömma, att man skulle ha fått vara där i maratonlunden. När, ni minns kanske, eller inte minns, ni men vet kanske det att där sprang ju en herreman från maraton till Aten och så vidare och så där. Att det är klart att, men sen kan man ju alltid då tänka sig att Paavo Nurmis något guld eller Tapio Rautavaara när han vann 48 eller, att det finns ju så mycket, men på något sätt, ja, om man nu skulle välja en, så kanske det skulle vara när det första OS-guldet avgjordes 1896 i Aten. Att om man skulle ha fått referera det, så nu skulle det ju ha varit ganska häftigt.
Det skulle ha varit väldigt häftigt, det håller helt och hållet med om. Men då lämnar vi Sandra Långbackas fråga där och så går vi vidare till Dina Kaspi som har tävlat i Body Fitness. Hennes fråga, den kommer här så här.
Vilket djur skulle du vara för en dag?
Det var en svår fråga. Vilket djur skulle jag vara för en dag? Och nu måste man välja ett.
Man måste välja ett.
Nå, det här kan kanske anses lite för en arbetsskada som vi nu pratade om tidigare här. Nu skulle det ju vara lite häftigt att vara en gepard.
Ja.
Världens snabbaste djur. Och dra på en spurt 120 km i timmen. Och gärna dessutom tillsammans med Usain Bolt. Och så skulle man bara titta så där över axeln att aj, han är så där långsam. Att det skulle kanske vara en sån där liten kick för den dagen, att liksom säga att Usain att hej, lägg nu fart på.
Ja, bra svar.
Lossar det inte mer. Att kanske det då skulle vara gepard.
Ja, men det är bra svar det också, tycker jag. Gepard väljer du alltså. Och hörni, den här rösten och den person som vi alltså intervjuar idag i Hannes intervjuar, det är ju förstås sportjournalisten Kai Kunnas, och fler frågor det ska han få. Till näst har vi en fråga av hockeyspelare Matilda Nilsson, och hennes fråga lyder på följande sätt.
Kai Kunnas, kan du vissla?
Det här var nu med tungan liksom nere mot nedre tänderna. Sen kan man ju förstås dra den här liksom sedvanliga varianten. Mera liksom med, du vet, ni vet, truntläppar och så vidare. Däremot kan jag inte sen busvissla så där att man lägger liksom två fingrar i munnen och drar på.
Men det var två av tre, men i alla fall.
Jag vet inte, får det här godkänt?
Det här får godkänt, och det får faktiskt applåder av mig också. Fantastiskt. Det var spännande första visslingen, för att det lät ju inte som jag visslar, utan du hade en skilt teknik som du där förklarade också. Jo då, det får godkänt.
Ja, alltså man man pressar tungan mot liksom nedre tandvallen.
Jag blev riktigt taggad på att testa och börja öva på det här själv nu. Men jag tror vi ska skippa det. Och så tar jag över på det sen och så kan jag skicka ett ljudklipp åt dig sen, Kai, när jag lärt mig.
Härligt.
Bra. Vi går vidare till nästa fråga. Då har vi artisten Månskensbonden, alltså Marcus Bergfors, som har en fråga till dig. Och den kommer här.
Vad är din värsta språkgroda som kommentator?
Jag vet nu inte om man kanske... Alltså språkgroda, det är då menar man när man liksom säger någonting fel eller så. Men jag skulle kanske säga att min värsta språkgroda är nog när man har börjat göra sig lustig över någons namn och någons liksom efternamn på andra språk. Jag minns en gång när jag hade refererat, det är nog en dålig förklaring, men jag hade refererat i typ 7-8 timmar simning. Och så var det ännu hiten på herrarnas 1500 meter, som ju är en ganska seg grej. Och där fanns då ett hit, en libanesisk simmare som hette Nabil Kebab. Där fanns Alibaba från något land som jag nu inte ens riktigt kommer ihåg. Axel Gurkan från Turkiet. Och så ungraren Peter Pili. Och jag hade liksom lite sådär, man var lite trött i tanken och lite seg och sådär. Och när det sen var både Kebab och Alibaba och så började man liksom göra sig lustig över att nu var det de 40 rövarna då. Och Axel Gurkan, ja, månne han smakar gott och så vidare. Och så kommer då förstås Peter Pili, han stiger, han tar ledningen och så är då Peter Pili och vinner och leder och har sig. Och jag minns att jag var väldigt på något sätt lite sådär generad och besviken över mig själv. Att jag kunde liksom på något sätt bli så... Att de här efternamnen är så skratta ut dem och så vidare. Och det kändes nog verkligen inte bra. För jag menar, vad vet jag vad Kai Kunnas betyder i vissa språk, i vissa länder. Så att det är kanske inte en språkgroda, men det är liksom mera... vad man sa och hur man sa. Och en annan gång minns jag det där, det var fotbolls-VM 2002 och Turkiet spelade mot Sydkorea och det var liksom 0-0 och segt och en dålig match och så vidare. Och jag hade någonstans läst inför liksom VM att i Turkiet äter man mest feta per person per år. Feta ost och att i Sydkorea äter man mest hamburgare av alla, att man slår till och med USA och så vidare. Och det där tyckte jag ju sen under matchen plötsligt att var lite roligt. Och så började jag, och så minns jag hur jag sa så här också, att jag är här i Sydkorea är det ju dessutom så att man vet inte riktigt vad det är för kött i de här hamburgarna, att det kan vara grannens hund eller katt.
Ja.
Och det här var också ett sånt uttalande som jag så där i efterhand ångra och liksom tänkte att nej, hjälp. Jag vet inte om det här är riktigt språkgrodo, men det här är liksom sådana saker som mest har stört mig i mina referat. För det om man säger liksom fel siffra på någon spelare eller om man gör ett böjningsfel eller kongruensfel eller något sånt, det händer ju helt enkelt. Det går ju inte att liksom snacka i timtal utan att göra språkfel och sånt. Ja. Men just sådana här saker skulle man kunna undgå, att man börjar skratta åt någons efternamn för att den heter Peter Pili eller Axel Gurkan. Att det känns liksom jobbigt. Och sen också just det där att då plötsligt börja dra in grannens hund och katt i det här, det var också osmakligt tycker jag på något vis. Men sagt, när det har gått ut i direktsändning så då är det too late.
Men jag tycker inte ändå att, jag förstår ju att du kanske uppfattar det här som att oj vad onödigt, att jag säkerligen till viss del, men inte är det ju sist och slutligen så farligt. Nu finns det ju många andra sportkommentatorer som har sagt mycket farligare saker än så, och som du också sa där, Kai, så är det nog väldigt svårt att referera någonting i 6-7 timmar i sträck och ha jättemånga uppdrag,
ja.
Inte säg såna här saker, för du är nog också lite känd för det också, att du säger väldigt, jag i alla fall tycker väldigt roliga och lustiga saker, och om man gör och det ska komma från ingenstans. Ibland då så går det ju då enligt dig själv då lite fel ibland.
Jo, och inte bara förstås enligt mig själv, utan nu har jag ju också fått kritik för att man har liksom använt för starka ord. Det var visserligen på finska sidan när jag jobbade där, så minns jag jag drog en kiekkokierro och sen hockeykväll där, och det var i division 1 någon match som stod typ 9-0 efter två perioder, och då använde jag liksom ett sånt här ord att tämä joukkue raiska, alltså voltar.
Ja.
Det andra laget, och då var det nog många kvinnor som hörde av sig att vet du vad, att du kan nog inte jämföra en hockeymatch som står 9-0 med att bli våldtagen. Mm. Och det här är ju också såna saker som jag liksom helt köper och accepterar och ber om ursäkt och bad om ursäkt också då. Men det är sånt lite som kommer i stridens hetta, fast det inte borde få göra det.
Och så är det också annat som där också, när vi nu snackar så händer, så är det ju som sagt, det är ju på band, jag kan ju klippa bort vad jag vill, men är du där så är det ju stundens hetta, det blir fel ibland.
Ja, ja.
Och då är det ju också en styrka i varje person också, att man får kritiken och man tar åt sig kritiken och man erkänner, jo jag vet, nu blev det fel, vilket du helt uppenbart har gjort. Så det är ju också bara till lyft på hatten av dig för det, att ibland helt enkelt har det gått fel, men du har också då sett på dig själv i spegeln och tänkt att okej, det där felet gör jag inte igen.
Ja, jag har till och med sett en väldigt bra, det var i en järnhandel i östra Finland en gång, så såg jag en lapp i ytterdörren där ägaren hade skrivit så här att jos teillä on kehuja, kertokaa ne muille, jos teillä on haukkuja, kertokaa ne mulle. Att om ni har beröm, så berätta det för alla andra, men om ni har någon kritik så kom och säg det åt mig.
Mm.
Och det där har jag liksom, det tyckte jag att var väldigt bra sagt också, att kritik vill jag liksom själv få och höra så att jag kan förbättra mig. Medan om någon tycker att jag är jättebra, så är det roligare om den springer runt stan och säger att aj, har ni hört. Att det där med kritik, så inte det är så farligt. Och varför skulle man klara av att bara ge den 7190 timmar utan att göra bort sig med jämna mellanrum?
Nej, så är det. Jag håller helt och hållet med att man gör bort sig med jämna mellanrum. Nu har jag också sagt grodor i mitt direktsända program som jag har på Yle Extrem. Att allting är ju där också lite i stundens hetta. Vi har ju inte riktigt lika mycket manus och så vidare som man kanske har många andra olika ställen. Utan det händer om man säger fel saker med jämna mellanrum. Och jag håller med dig att kritiken, så säger jag också att ge den rakt till mig, bara för att man kan ju bara bli bättre på sitt jobb. Och det här är ju ett jobb där man ständigt då,
yes,
utvecklas, skulle jag säga i alla fall. Men hörru,
yes,
vi ska springa vidare nu från språkgrodor och Markus Bergfors fråga, så far vi vidare istället till innebandyspelare My Kippilä, och hennes fråga, den kommer här.
Vilken är den roligaste händelsen du har varit med om som sportjournalist?
Ja, roligaste. Nå, det är klart att på något sätt, nu är det ju ändå lite så där att såna här händelser när Finland då vinner sitt första VM-guld i hockey 1995 och Jutila stänker in 4-0 och man vet att nu har det kommit guld. Eller när Tero Tiitu, när vi nu talar om innebandy via My Kippilä, när Tero Tiitu i förlängning avgör en VM-final mot Sverige och man vet att nu är det över och nu är det slut. Så nu är det här ju väldigt roliga stunder. Att inte kan man ju säga något annat. Men sen, jag menar, det är så jättesvårt. Minns en gång jag gjorde ett reportage på unga skidåkare i Nykarleby. Det var IF Minkens skidåkare. Och det var sommar och de skidade på nerför sandslutningar. Det var liksom sandskidåkning med skidor på. De skidade i var det Blake Mossan, tror jag det hette, Blake Mossan, som var liksom riktigt ett sånt här kärr och så vidare. Och där var det så många roliga stunder och härliga ungdomar som uttalade sig, och det var liksom liv i luckan och lite så där. Att det är inte nödvändigtvis alltid så att de roligaste stunderna är liksom när Finland tar ett VM-guld eller något sånt, utan att nästan en omöjlig fråga, för skulle jag svara på den här nu så skulle vi hålla på liksom i 7000 timmar. För jag har varit med om så många roliga händelser och så att det där. Men om man nu då riktigt ändå, så nu är det på något vis kanske ändå det där 1995 VM-guldet i hockey, för när man ju själv hade vuxit upp med allt det här att inte vinna Finland ändå någonsin. Att fast vi huller där 4-2 och vad som helst, så är Sverige och gör två mål i sista minuten och svänger och vrider och vänder. Och så gjorde de inte, utan vi vann i Sverige, i Stockholm dessutom. Sergels torg blev Finlands. Så nu är det ju klart att tupu, hupu, lupu, knatte, fnatte, chatte, kedjan med det där Koivu och Peltonen och Lehtinen och så vidare. Att nu fanns det ju, och Kurre Lindström var ju rolig och skojig och så. Så nu är det nu kanske då ändå på något sätt det, men det är nästan omöjligt att svara på den här frågan, för det har varit så mycket roligt man har fått vara med om.
Mm. Jag förstår det, att det är en väldigt svår fråga att svara på, eftersom varenda stent VM, OS och referat innehåller väl någon sorts guldklimp som du har tagit fasta på och kommer ihåg speciellt bra. Men jo, nu skulle jag väl, om jag skulle vara dig och kom ihåg VM-guldet i hockey 95, så det här nu tror jag nästan skulle ligga högt upp på min egen lista då också nu. Men då, vi far vidare till Aino Luoma, som alltså på med ett triathlon, och Aino Luomas fråga. Ja, den lyder på följande sätt.
Vad är du rädd för?
Det konstiga är ju här att jag hade ju min hjärninfarkt 2016, och före det hade jag liksom på något sätt tänkt att man är ju i radio och tv, så man är odödlig och ingenting kan hända mig, och så plötsligt då så tappar man talförmågan och blir transporterad i ilfart i sjukhus, och man förstår efteråt att hur lyckosam man är, för att man kan sitta här och prata med dig, Hannes, och svara på alla de här härliga frågorna. Att liksom, jag har aldrig varit rädd för döden, och inte jag liksom det nu heller. Före 2016 förstod jag mig inte på döden. Nu vet jag ju att den kan komma när som helst, men att inte jag liksom egentligen rädd för det heller. Nu är det kanske ändå på något sätt så där att man är liksom rädd för att man beter sig på ett sånt sätt att man skadar någon eller åsamkar någon bad feelings eller så, att folk liksom på riktigt, ja, blir sårade och stötta, och att hur kunde han säga så där åt mig och så vidare. Att mera är det nog på den där kanske känslonivån numera. För att jag var ju liksom då utan talförmåga en tid, att nu är det ju förstås. Men man har ju varit liksom rörlig och rört sig hela sitt liv, och min egen mamma som somnade bort här i januari 2020, så hon hade liksom sina 4-5 sista år, så att hon bara låg i sängen och kunde inte gå och kunde inte röra sig. Och så att nu är det väl kanske på något sätt ändå sen det som jag är räddast för, att man liksom, som min mamma det en gång sa, att vet du Kaj, att nu är det kanske bättre att gå av på mitten än att rosta sönder.
Ja.
Och med det tror jag hon liksom menar just det där, att i de sista 3-4 åren så skulle hon inte riktigt kanske ha orka leva mera, men det där, men så nu är det kanske på något sätt det att man då skulle bli ett paket, för att det var ju också en reell möjlighet att min hjärninfarkt skulle ha lett till det att jag skulle ha varit i stöpslar resten av mitt liv. Så det där, kanske det på något sätt har med det att göra, att inte rädd för döden, men liksom rädd för att bli ett paket.
Jag tyckte att själv när jag fick mitt första barn, så det här alltså, eller mitt enda barn också, det här, jag tyckte att för mig blev det på det viset då, att det kändes som att just därefteråt att någon skulle lite ha dragit ut sladden till datan, så allting slocknar. Och så har någon pluggat i den här samma sladden igen, bara att nu har då datorn uppdaterats. Det kändes som att i alla fall jag, när jag fick mitt första barn, då, att jag blev som en uppdaterad version av mig själv, hur konstigt det nu än låter. Men mycket med det här med att vad jag började värdera i mitt liv, så det förändrades helt och hållet. Och jag kan tänka mig att det kanske var lite samma för dig också, med allt som du har varit med om, just det som du just berättade om.
Det där var faktiskt väldigt bra beskrivet av dig. Sladden ur Och sen när man lägger in sladden på nytt så blir man liksom uppdaterad. Att jag håller med. Det var en bra det där förklaring av hur jag på något sätt känner det. För att jag är inte liksom vet du rädd för att sladden ska dras ur. Men att man skulle bli en långsam, ouppdaterad dator utan ström. Att just det där att bli liksom på något vis bara liggande och på något sätt väntandes på man vet inte ens riktigt vad. Så nu är det kanske det som ändå på det sättet skrämmer mest. Men som sagt, inte direkt död. Jag har fått allt av livet och mycket där till jag behöver få nu som 58-åring. Jag kan inte liksom be om något mer.
Det var ett fint svar det, Kai Kunnas. Det är alltså honom jag intervjuar idag här i intervjuserien. Och Kai, han ska ännu få några frågor till. Och han kommer nog att fortsätta med en fråga utav skådespelaren Tuuli Heinonen. Och det här är en fråga som jag ser jättemycket fram emot, Kai. Vi får från djupa frågor, djupa svar till mer lättsamt. Och frågan kommer här.
Småfåglarna kvittrade om att du är en hejare på rim. Är det möjligt att få höra ett rim om vår värld, Hannes?
Okej. Okay. Ett rim så här på rak arm om dig.
Mm.
Hannes är en klok karl. Han många intressanta tankar har. Ibland känner han att stöpseln dras ur. Och plötsligt blir han en uppdaterad människa i ur och skur. Hannes, det är en glädje att tala med dig. Lite för starkt sagt kanske att jag älskar dig. Men jag definitivt diggar ditt sätt. Du på mitt liv just nu sätter sprätt.
Fantastiskt.
Jag hoppas att Tuuli och du. Nej, jag tycker faktiskt om att rimma.
Ja, jag har förstått det.
Men nu var det ju lite ändå en Fatimas-version det här. Jag måste få lite sitta och fundera. Men å andra sidan, det var faktiskt direkt online-extempore det här.
Ja, det vet jag för att jag har inte skickat några frågor åt dig som sagt på förhand. Och jag måste säga att jag, nu i det här sammanhanget så bryr jag faktiskt mig inte så mycket om vad Tuuli tycker om ditt rim. Jag bryr mig om vad jag tycker om mitt rim och jag tycker det var alldeles fantastiskt. Och det här är någonting som jag kommer att komma ihåg länge, Kai. Dock så måste jag säga stort tack till Tuuli för den här frågan, för det var ju verkligen outside the box.
Det var nog en svår fråga, en kink. Man ska väl säga en intressant fråga, men nej, inte var det ännu så svåra egentligen. Tuuli var bra, det var härligt.
Nu hördu, vi ska lämna rimmet där och så går vi vidare till Hannes Getz frågor till dig. Han är alltså solist i Shearers Lane. Han har två stycken frågor till dig och nu kanske vi blir lite mot det djupare hållet igen. Hans första fråga lyder på följande sätt.
If you had the power to change anything, which three things would you change about the world?
Och på svenska blir den frågan, om du kunde förändra på vad som helst, vilka tre saker i världen skulle du ändra på?
Det är ju egentligen så att jag tycker att jag borde ändra bara på en sak. Och det är det att alla människor skulle få ha det bra. Att de skulle få ha ett sånt liv som jag har haft. Att man alltid har haft vatten i kranen, rent vatten i kranen, både varmt och kallt vatten i kranen. Man har alltid haft mat, fred, man har aldrig behövt ta till flykt för krig eller farsoter eller några jordbävningar eller översvämningar eller något sånt. Man har fått gå i skola, man har fått hälsovård. Att på något sätt frångår jag det här tre saker och att alla flickor skulle få gå i skolan, att de skulle få vara liksom sig själva i lugn och ro utan några märkliga det där krav härifrån och därifrån och så vidare. Att alla helt enkelt skulle få ha ett tryggt, gott, skönt, rikt liv. Och börjandes kanske med att de skulle få ha rent vatten. i kranen. För det är ju sådana saker som man som finländare liksom tar för givet. Att vi har elektricitet, att vi har vatten, att vi har mat. Att man kan gå till butiken när som helst och välja vad man vill. Nästan och så att liksom den här sortens liv globalt åt alla, vad vi nu börjar vara 7 miljarder människor, så på något sätt tror jag sen att mycket kanske skulle fixa sig via det.
Jag håller nog helt och hållet med där, och var ett bra svar, och egentligen så svarade du på fler än tre saker genom att du önskar att alla skulle ha det bra, för att dit in i det paketet ryms det ju hur mycket som helst, så att jag godkänner absolut det svaret.
Men att om man då skulle ta tre där, så är det då kanske vatten, mat och fred. Mm. Eller fred, mat, vatten. Fred, vatten, mat. Det är nu hur man vill, men det är nog kanske det på något sätt ändå allra viktigaste där, men den helheten.
Tack för det svaret, Kai. Vi ska ta Hannes Kets andra fråga, och den kommer här.
What do you personally perceive as greatness?
Och igen en gång på svenska blir ju det: vad uppfattar du personligen som storhet?
Jag skulle vilja säga att det är empati. Empati och medkänsla. Som verkligen, tycker jag, på något vis, en empatisk människa är stor. En människa som via empati kan kliva i en annans skor och på något sätt försöka förstå varför den tänker eller beter sig eller känner som den känner. So empathy is greatness. Empathy is greatness.
Jo, nu är det så, om flera av oss skulle känna empati på i alla fall på en högre nivå, så då skulle vi också, om man tänker tillbaka på Hannes Kets första fråga, då skulle alla också ha det lite bättre här i världen, skulle jag säga i alla fall.
Kulla.
Nå ja, men hörru, då har vi faktiskt Hannes Kets frågor där, och går vi in på den sista frågan i intervjuserien tillsammans med Kai Kunnas, och den har kommit in av skådespelaren, programledaren, ja han är ju allt möjligt, Kristoffer Strandberg. Frågan lyder på följande sätt.
Kai, du om någon är en modig äventyrare som inte är rädd för utmaningar och att hoppa ut i det okända. Men vad drömmer du om att uträtta ännu, eller vad skulle du vilja prova på? Typ djuphavsdykning eller att virka halsdukar?
Djuphavsdykning har jag sysslat med, eller inte djuphavsdykning, men min pappa var en hobbydykare. Så att när jag var liten, alltså då verkligen liten, 10 år och så vidare, så var vi några gånger till Turkiet. Han var massor med gånger dit och han dök nog ner till en 30-40 meters djup. Det var nog snorkling som gällde för mig. Så att det har jag liksom klarat av. Däremot har jag då aldrig varken virka eller sticka. Att det skulle ju då vara ett verkligt hopp i det okända.
Men finns det några andra sådana här saker, någon sorts äventyr, någon sorts utmaningar som du har haft på någon sorts bucket list som du har velat testa på hela ditt liv, men du har bara inte kanske tagit dig tid eller kanske inte haft tid? Finns det någonting sånt som du ännu tänker på att men det här skulle jag ännu vilja testa på?
No, jag sa ju redan lite att på något sätt känner jag att jag har liksom fått så mycket av livet, liksom allt och mer därtill. Att jag har lite svårt att, jag samlar på länder också en gång i tiden, vi reste mycket med familjen, så jag har varit i 94 länder.
Oj då.
Och jag hade en gång i tiden en dröm att oj om man skulle nå 100. Men nu i och med coronan och allt det som kom och liksom att också det här med miljöförstöring som man lite funderar på och så. Så till exempel det har jag helt frångått, att nu får det bara 94 och det behöver inte bli något till där. Att det där, att kanske det då på något sätt i mitt fall skulle vara någon sån där tystnadsretreat. Att du ska vara en vecka utan att prata, eller på en öde ö en månad utan att träffa något folk. Men nu när det var Kristoffers fråga det här, så det att ha fått vara med i Dansa med stjärnor, Dans i tähtien kanssa, så det var också en fantastisk liksom upplevelse och en dröm för mig. Men Kristoffer vann ju det och jag blev femma, så att lite så där tävlingsinriktad är jag ännu, att det skulle nog vara kanske en dröm det att det skulle bli på något sätt en rerun av Tanss i tähtien kanssa och att Kristoffer och jag skulle få dansa som par. Att det inte skulle vara en lärare och en elev utan att det istället skulle vara så att en vinnare från något år skulle få en icke-vinnare från något år. Och så skulle vi få, så skulle jag få Kristoffer som det där, så att säga, partner eller lärare. Och så skulle vi få delta i TTK en gång till. Och så skulle vi vinna.
Det skulle vara alldeles fantastiskt. Jag tycker att du ska ringa dit till den som styr ihop det här direkt omedelbumskaje. Så ska du säga att hej, jag har en bra idé. Och så tror jag nästan att de kanske skulle ha napp på det här faktiskt.
För det här har jag liksom grunnat på att om man ännu en gång skulle få delta i det där, aj vad det skulle vara spännande och nu skulle jag veta hur man gör för att jag var jättenöjd och glad med femteplatsen, men jag menar som sportjournalist så att bli femma är ju inte samma som Kristoffer som vann, så att det där är nu kanske det, jag menar jag är nu sån här märklig som tänker och har mig att jag borde väl ha sagt något liksom ännu. Ja, jag vet inte, men sådär, det där kommer jag nog att tänka på här för att Tanss i tähtien kanssa var nog häftigt.
Mm.
Och få se annars som Krista Siegfried står det i år.
Det hoppas vi givetvis. Vi hoppas att hon tar hem vinsten. Det skulle vara jättetrevligt det. Och jag har nog förstått det att alla som har varit med i Tanss i tähtien kanssa eller svenska Let's Dance då, det här är nog en av de grejerna som de kommer ihåg som varmast från allt de har varit med om i sina olika liv. Sticker ut ur sin comfort zone och ska dansa i TV.
Ja.
Men i alla fall han är bubblan där runt kring. Ja. Jag har förstått att allihopa tycker att det är alldeles fantastisk.
Så är det. Så är det. Så att när det nu var Kristoffers fråga så det är det som jag ännu skulle vilja prova på. Tanss i tähtien kanssa once more. Och på det sättet att det inte är officiella lärare utan man paras ihop med en vinnare från något tidigare år. Att sådant.
Men hördu, Kai Kunnas, det här var det faktiskt den sista frågan till dig, men det var ju alldeles otroligt roligt att ha den här intervjun tillsammans med dig. Vi har varit väldigt, väldigt högt, vi har varit väldigt, väldigt lågt, väldigt djupt och det har varit lättsamt mellan varven. Jag har rymts med ganska mycket här. Men i vilket fall som helst, Kai, så önskar jag att det blir en till Tanss i tähtien kanssa och så önskar jag dig en fantastisk fortsättning på den här hösten och stort, stort tack för att du deltog i den här intervjuserien.
Hör du, tack ska du ha. Jag har ju följt med här nu och titta att nu har jag då fått, eller fredagen den 22.10 får jag 44 minuter till. Så nu går jag över 7191 timmar i etern. Så tack för det.
Det är jag som ska tacka. Tack, ha det bra, Kai.
Yes, detsamma. Hej då!